har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
I veckan så bytte jag jobb för någon timme. Jag slutade vara radioproducent och blev Stockholms guide.
Åh, guider. Ja. Jag älskar guider. Stod det så med någon skylt eller typ ett paraply och så började det dyka upp så här turister som flockades runt dig.
Alltså, måste komma ihåg att jag var min första dag som guide, så jag hade liksom inte det guide-gamet riktigt än. Utan, om jag ska vara helt ärlig, det som hände var att jag och Åsa gick runt på typ 4 kvarter på Östermalm och Norrmalm. Vi började utanför Engelbrektsgatan 4 i Stockholm, norr om Humlegården, mitt i liksom djupaste Östermalm. Kan du beskriva det huset?
Ja, men det är ett ganska fint hus med Stockholms mått mätt, kanske inte något så extraordinärt hus, men det är liksom, vad är det, 5 våningar högt, en så liksom.
Och anledningen till att vi står just där, det är att Engelbrektsgatan 4 är en av ganska få platser i Stockholm, helt ärligt, där det bor en person från ett mycket specifikt land.
Han var nämligen indragen i den så kallade Panama Papers-härvan.
Otroligt.
Det kom fram att personen som bor i det här huset, vi kommer inte nämna hans namn, det känns som be om trubbel på något sätt. Den här personen hade undanhållit några miljoner från Skatteverket genom att gömma det i ett väldigt så komplicerat bolagssystem i Panama.
På vilket sätt gör det här honom till medborgare i ett annat land?
Jag lovar att det kommer klarna så småningom. Men om vi börjar med landet i sig. Det här är ett land som Oliver Bullough upptäckte 2014.
So my name is Oliver Bullough.
Vem är Oliver Bullough?
I am an author and journalist from Wales, and I write about financial crime, often but not always, with an accent on the former Soviet Union.
Och efter revolutionen 2014 så befann han sig i Ukraina. Oliver beskriver den här tiden efter revolutionen som extremt turbulent. Alltså, det är ju, ja, jag menar, revolutionen är ju per definition turbulent liksom. Men han säger också att den här tiden nästan var liksom parodisk på många sätt. För att det som hände var att eliten som hade styrt landet, de hade betett sig som liksom nästan komiska så bad guys.
They were incredibly greedy.
De var så giriga och de stal så mycket pengar från den ukrainska statskassan och från vanliga människor.
They essentially they bankrupted the country and they made it almost impossible for themselves to run. It was like a vampire sucked so much blood out of its victim that the victim sort of collapsed. You know, they really were not clever at being greedy.
Och det som händer då när några få personer snor så pass mycket pengar att liksom ett land typ hamnar i konkurs, det är ju då att det blir revolution. Och det var ganska blodigt, det var ju då väldigt turbulent och president Viktor Yanukovych och hans familj flydde till Ryssland.
Ja, men här var det inte läge att stanna och förklara hur det kunde bli så här.
Nej, jag tror att det var en ganska bra bedömning som Viktor och hans familj gjorde.
Okej, så vad hände? Viktor drog och sen...
Ja, men en grej som blev så konstigt, det var att hela landet befann sig i ett så här konstigt mellanläge. Det fanns inget nytt etablerat styre riktigt, det fanns typ inga poliser. Och en grej som den gamla korrupta regimen hade gjort, det var att bygga en massa slott som tidigare då hade vaktats av poliser, men nu fanns det typ inga poliser. Så nu kunde vanligt folk bara gå in i de här slotten och bara kolla.
And so I, being a, you know, curious person, did this too.
Oliver och hans kompis Anton, som var en av dem som var med och gjorde revolution, de åkte ut till Viktor Yanukovych gamla så privata jaktstuga utanför Kiev.
Självklart har han en jaktstuga.
Såklart. Anton går fram till några vakter som står där och bara typ så här, jag är revolutionen, och de bara typ får nycklarna av vakterna och sen så kan de gå runt i den här jaktstugan.
Jag ser framför mig en sån vanlig, timrad, svensk jaktstuga där det ligger typ med tidningar på toaletten.
Riktigt så var inte Viktor Janukovics stuga. Den var visserligen timrad, men den var också 6 våningar hög. Jag trodde inte man kunde timra så högt.
Jag hade ingen aning. Det måste vara en speciell teknik.
Men alltså, jag kan varmt rekommendera att googla bilder på den här stugan. Det ser så konstigt ut. Det fanns också en egen liksom, hamn för Janukovic yacht där. Det fanns ett garage där det bara låg massa gamla tavlor och skulpturer på hög.
There was like a Picasso ceramic in a box in the garage. It was a copy of the oldest book ever written in Ukrainian. These are things that he'd accumulated, the president had accumulated, but just had nowhere to put, so he just piled them up in the garage as if they were, you know, boxes of junk. It's just extraordinary amount of greed.
Alltså det tog inte slut där. Det var liksom TV-apparater på toaletten. Alltså det var så här ett steg från att hans toaletter var förgyllda. Alltså det var nästan där typ. Utanför så hade Janukovic någon konstig typ hage som man hade vildsvin i för att kunna jaga dem, för det här var ju ändå en jaktstuga, och Janukovic hade också tydligen något så här diplom så här, årets jägare 2009 eller någonting.
Ja, men det här är liksom bilden av, eller han liksom uppfyller klischén av den onda diktatorn typ.
Ja, men precis, och det är ju nästan komiskt det här, men det är också fruktansvärt såklart, för man måste tänka på att vad det är som faktiskt har pågått här. Men Oliver, han vände sig då till Anton, revolutionären, och bara så här, hur kunde ni låta allt det här hända? Alltså, hur kunde ni låta den här galna, onda diktatorn bara ta allt det här?
Där får man ju ändå säga att det är en ganska rimlig fråga. Men också typ lite nedlåtande eller typ förödmjukande.
Det tyckte Anton också. Han blev lite lack, trots att han tydligen är en väldigt lugn revolutionär i vanliga fall.
He said, listen, we didn't know this was happening. You know, we didn't know what was behind these fences. We didn't know the palaces were like this. You know, and we had no way of knowing really that this belonged to the president at all. We suspected it, but we didn't know. And the way he put it was like this. This palace, the ground we're standing on, it's not even in Ukraine, it's in England. You need to look that up.
Och det visade sig när Oliver Bullock kollade upp det, att Anton typ hade rätt. Alltså, palatset ägdes av ett skalbolag registrerat i England, och det företaget ägdes av ett annat företag, och det företaget ägdes i sin tur av en stiftelse i Liechtenstein.
Shit. Alltså det är som en så här babushka.
Exakt.
Man bara skalar av så här, bit efter bit.
Det är därför det heter skalbolag, tror jag.
100%.
Ja. Och det var när Oliver Bullough såg den här babushkan som han började inse att det här med korruptionen i Ukraina, det är liksom inte ett ukrainskt problem, utan det är ett europeiskt problem, det är ett västproblem, det är ett världsproblem.
Det hade liksom inte gått utan England, där så, det här slottet
tydligen
då ligger.
Ja, precis. Men palatset ligger ju såklart inte i England heller. Det ligger i ett helt nytt land.
And I suppose I found myself thinking, well, if it isn't in Ukraine and it isn't in England, then where is it? You know, what country is it in? And I invented just as a joke to myself. To help myself understand what was happening. I invented a country called Moneyland. I said, well, it's in Moneyland. It's a country where the money goes.
Och efter det här så ägnade Oliver Bullough 4 år åt att undersöka Moneyland. Ett land dit pengar försvinner, där tjuvar och bedragare styr. Ett land som sträcker sig då från Ukraina till Panama, till London, hela vägen till Humlegården i Stockholm. Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Teresa Kristoffersson.
Den här veckan, en guidad tur i Moneyland. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension, och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja,
det är SPP jättestolt över, för det är typ en... Det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Okej, så Oliver Bullough har alltså upptäckt det här nya landet, Moneyland.
Precis, han har sedan dess skrivit en bok om det här fenomenet slash landet. Den kom just ut på svenska, den är mycket läsvärd, kan rekommendera varmt. Man kan säga att Moneyland då är den här metaforiska platsen dit brottslingar av olika skala, från Ukrainas fruktansvärda president till killen i Humlegården som åkte dit i Panama Papers. De här personerna flyttar pengarna dit, kan man säga. Varför kan vi inte hitta diktatorers och kleptokraters pengar? För de är i Moneyland. Var har de här människorna sina jåter och sina slott och sina företag? De har dem i Moneyland. Exakt. Lite så resonerar Oliver Bullough.
Och vi ska nu då få någon slags guidad tur genom Moneyland.
Precis, det är tanken. Oliver Bullough här är liksom huvudguide. Det är han som ska ge oss The Grand Tour. Och parallellt med det så har jag och Åsa gett oss ut på en betydligt mindre tour i Stockholm. Liksom där Sverige och Moneyland möts, kan man säga.
Moneyland är liksom en metaforisk plats.
Ja, precis. En idéplats, eller vad man ska säga.
Det är en idéplats. Ja. Men man kan sen då skymta den fysiskt.
Precis.
På vissa platser i olika länder.
Ja.
Alltså frågan blir väl då så här, hur kunde det här uppstå? Finns det något sånt möte när grundarna av Moneyland liksom satt sig ner och skrev den första konstitutionen för det här landet?
Såklart inte, men också typ nästan på ett sätt. Oliver Bullough har lyckats hitta vad han skulle säga är starten för Moneyland. De första pengarna som kom in i det här skurklandet.
Because money didn't always used to behave like this.
Om man tänker på vad pengar brukade vara, så var det typ guld och sen var det typ sedlar och mynt. Och det här var ju ett problem om du skulle stjäla pengar, för att om du hade då stulit pengar och ville gömma det, alltså vad gör man? Du var ju typ tvungen att
gräva ner pengarna.
Precis.
Eller typ gömma dem i en madrass. Nej, det duger typ inte. Du måste gräva ner pengarna.
Ja, gräva ner pengarna. Alltså det blir sjukt svårt i alla fall att bränna pengarna sen, alltså att spendera dem.
För om du dyker upp med massa pengar som du har snott, så väcker det en massa frågor.
So the fact that you can now steal it and hide it and spend it is clearly a new modern phenomenon.
Relativt modernt i alla fall. Oliver hittar de första Moneyland-pengarna. De dyker upp på 60-talet. Och det är...
this invention which is called the Eurobond.
Bond, obligation, skuldsedel. Och så har man då satt det här prefixet euro framför det.
Which is just a way of knowing that it's boring and you don't really need to think about it, like Europol or you know, whatever. It's just a dreadful Eurocar. But the Eurobond is actually genuinely really significant and very important.
Det här var då liksom en uppfinning av ett gäng Londonbankirer. Det är typ de som är the founding fathers of Moneyland, kan man säga, om det nu finns några. Och det här är då ett finansiellt instrument, en obligation. Och det som är utmärkande med den här obligationen, det är att den alltid är någon annanstans.
It was issued in London, but it wasn't British. It was normally paid for with money from Swiss banks, but it wasn't Swiss. The borrower was Italian, but it wasn't Italian. It was denominated in American dollars, but it wasn't American. You know, you could, it was tended to be redeemed in the Netherlands, but it wasn't Dutch, and so on. It was this extraordinary international, transnational thing that was everywhere and nowhere at the same time.
Och det här gjorde att man kunde köpa den här obligationen utan att betala skatt eller ränta eller någonting. Och den blev liksom drömmen för någon som inte var taggad på att betala skatt. Alltså istället för att då bara gömma pengarna i Schweiz eller gräva ner dem i marken, där man liksom inte kunde göra någonting mer om utan att betala skatt, så kunde man då köpa den här obligationen. Och när man hade gjort det, då kunde man bära med sig den här obligationen överallt och så kunde man lösa in den i princip var som helst, eller åtminstone på ett stort antal banker. Och ingen bad den någonsin skatta för pengarna man tog ut. Pengarna var nu vad man brukar kalla offshore.
We often think of offshore as meaning, you know, in the Caribbean, you know, a sort of shady tax haven with palm trees and white beaches and, you know, and dodgy people in Hawaiian shirts sitting around cooking up dodgy deals. But offshore isn't there either. If you go to the Caribbean, offshore is also somewhere else. Offshore is always somewhere else. So all it means, offshore means elsewhere. So you say, well, you know, we're doing this deal. Where is the deal taking place? It's just taking place elsewhere. And because under British law and because of the sort of the laxity of the British authorities, they allowed this concept to take root, that essentially bankers were allowed to do deals onshore, which were under British law, and also offshore, which were under somewhere else's law.
Och från grundandet av offshore, någon annanstans, så börjar allting spåra ur, skulle man kunna säga. Alltså, i länder utan stabila regeringar så fullständigt exploderar korruptionen. Måste också tänka på vad det här är för tid, 60-talet, 70-talet. Det finns massa nyligen grundade republiker i Afrika och i Latinamerika och i Asien. Och det som händer då är att eliten tar sina pengar och flyttar dem offshore.
It's a really very dangerous and harmful invention. It's kind of the invention that broke the world.
Alltså jag fattar hela grejen med the invention that broke the world. Men hur mycket pengar finns det i Moneyland?
Bra fråga och jättesvårt att uppskatta såklart, för att det är, alltså hela poängen med dem är att de är typ unaccounted for. Men det görs då massa olika uppskattningar av olika akademiker och organisationer och sådär. Och den som anses vara typ så här the guy att fråga kring hur mycket pengar finns det som är stulet, det är en kille som heter Gabriel Zucman på Berkeley.
And he reckons about an eighth of all the money in the world is in Moneyland. That's certainly, I would say, a conservative estimate. It might be a lot more than that.
Det är så sjukt. Alltså en åttondel av alla pengar. En åttondel av alla pengar. Det är ju så här, så att man ser små berg av guld.
Ja, men jag tror inte det är så små berg heller.
Nej, de är förmodligen ganska stora.
Ganska stora. Och man måste också komma ihåg att de här bergen, de växer fortare än andra pengar för att de beskattas inte. Och om man då kan hitta liksom en investering för dem så... alltså, det blir bara mer och mer och mer pengar i Moneyland. Och nu för tiden är det ju då inte Eurobonds, även om det fortfarande finns någonting som heter Eurobonds, utan nu liksom gömmer man det där på andra sätt. Det vanligaste är då det här som Janukovic hade gjort med sitt slott. Alltså typ man skapar ett företag som ägs av en fond som är skriven i en stiftelse och så vidare och så vidare och så vidare.
Ja, det vi pratade om innan, babushka dockan, så här, en docka i en docka i en docka.
Precis, och till slut så ser man inte dockorna falla dockor typ så här. Och det här måste man ju liksom ha lite hjälp med. Det är ju ingen som bara så här kan fixa de här dockorna eller de här företagarna i stiftelsen. Eller, alltså, man behöver ju typ institutioner och advokater och bankirer. Man behöver ju någon som kan lösa typ ett pass in i Moneyland åt den.
Men man behöver ju typ ett helt system av lösningar.
Vilket för oss till vårt nästa stopp på vår lilla Stockholms tour av Moneyland. Jag och Åsa har rört oss några hundra meter söderut.
Skönt att få sitta ner lite.
Ja, vi är nu på... vi har rört oss 100 meter i vår guidade tur och kommit till Norrmalmstorg. Den dyraste gatan i Monopol på de gamla Monopolspelen.
Vadå, har de bytt?
Nu är det Strandvägen på de nya, tror jag. Strandvägen som ju var den tionde dyraste gatan i Monopol på de gamla spelen. Så att det är en riktig fastighetsresa för Strandvägen.
Det enda jag vet är att Norrmalmstorg är dyrast och Västerlånggatan är billigast. Punkt.
Ja, precis.
Men tiden går. Ja. Saker förändras.
Inklusive Stockholms bostadsmarknad.
Exakt.
Jag vet inte ens om man kan bo vid Norrmalmstorg. Det kanske man kan. Men mest ligger det liksom en annan typ av hus runt där. Ett av dem beskriver Åsa som...
gräsligt.
Ja, det är ett stort grått hus som jag tror har någon slags typ marmorfasad, men de har gjort sitt bästa för att dölja att det är någonting dyrt som pågår här. Och anledningen till att vi är här är att här ligger Danske Banks kontor. Var precis vad Danske Bank sa när det kom ett gäng och frågade dem, är det lugnt om vi tvättar lite pengar genom er bank genom era Estlands filialer? Då svarade de också,
Det går fint.
Danske Bank hade med hjälp av sin estniska filial tvättat massa pengar som kom från Ryssland, troligtvis från korruption men också från rena kriminella nätverk, visade det sig. Omfattningen på den här pengatvätten är inte helt känd, men Financial Times har gjort olika estimates och de hävdar att det handlar om 270 miljarder kronor, vilket i så fall skulle göra det till den största penningtvättshärvan i modern tid.
Herregud. Mm. De har alltså varit med och flyttat enorma mängder pengar in i Moneyland.
Så kan man absolut säga. Det ska också sägas att Danske Bank inte är ensamma om att ha gjort det här. Även om de då kanske är störst. Jag och Åsa hade lika gärna kunnat åkt och ställt oss utanför gamla hedliga föreningssparbanken, a.k.a. Swedbank, som ju också var inblandade i penningtvätt i Baltikum.
Ja, de är inte heller direkt oskyldiga.
Nej.
Men deras huvudkontor ligger i Sundbyberg, eller?
Ja, och det var för långt att åka, så att vi gick till Danske Bank bara. Så det var bara några hundra meter bort istället. Ja.
Okej, men vi vet då ungefär hur man flyttar in pengar i Moneyland. Man gör det med hjälp av bankirer och så spexiga skuldsedlar.
Numera också genom då att köpa dyra advokater och revisorer och så kallade rådgivare som kan flytta dina pengar så många steg ifrån dig som person som möjligt. Så liksom i en stiftelse som ägs av ett företag, som ägs av ett annat företag, som är skrivet i skatteparadis, som i sin tur, du fattar.
I all oändlighet.
I all oändlighet.
Precis. Och så vet vi då hur sinnessjukt mycket pengar det handlar om. De här bergen av pengar.
Ja.
Och vi känner ju till två personer då som, ska vi kalla det för typ invånare i Moneyland?
Invånare, medborgare.
Medborgare. Ja. Viktor Janukovych och sen den här killen vid Humlegården.
Exakt, det är de två som vi vet bor där.
Det känns som att även om de två säkert har rätt mycket pengar,
ja,
så handlar det kanske inte riktigt om alla pengar i Moneyland ändå.
Nej, men de här två personerna är ändå ganska representativa Moneylanders, alltså invånare i Moneyland ändå. Oliver Buller beskriver som att det finns två typer av personer som har tillgång till den här världen. Och det är faktiskt också samma typ av personer som började köpa de här allra första eurobondsen.
One is what you might call the owners of naughty money. These were tax dodgers. The London bankers called them Belgian dentists. They were essentially, you know, relatively well off or very well off Europeans who didn't like paying high tax rates and who stashed their money in Switzerland to avoid those tax rates.
Okej, killen vid Humlegården.
Precis, han ville inte betala skatt i Sverige eller någon annanstans skulle jag tro. Så han flyttade det till Panama, aka Moneyland.
And then the second group of people is what the bankers called fallen South American dictators. These are essentially what we'd now call kleptocrats, people who had looted their countries, stolen all the money, stashed it in Switzerland and previously not been able to really enjoy it anymore. And suddenly that wealth was set free by eurobonds.
Och det här är då Janutschenko-typer.
Precis. Och det Oliver Bullough säger, det är att de här två typerna, liksom naughty money och evil money, killen vid Humlegården och Viktor Janukovych, de lever i någon slags ohelig allians. För att det är väldigt många vill göra, typ så här FBI eller typ Europol och så här. Det de vill göra är ju komma åt de här riktigt stora skurkarna. Alltså drömmen vore ju typ sätta dit Vladimir Putin eller någonting, som ju har jättemycket pengar i Moneyland.
Den största.
Ja, men en av de största i alla fall. Men för att göra det, för att komma åt den typen av personer, så måste man då störa de här lite mindre skurkarnas verksamhet. Och det är väldigt, väldigt svårt. För att de är ofta så här väletablerade västerlänningar med stora nätverk. Och de liksom använder de här pengarna och nätverken för att liksom, ja men, sätta sig emot eventuella reformer.
En åttondel av alla pengar.
Av alla pengar.
Av alla pengar. Ja. Finns i det här magiska men också ondskefulla landet. Och det är extremt svårt att göra något åt det.
Ja, men det är faktiskt inte helt omöjligt. Hur man kan invadera Moneyland efter det här.
Okej, Moneyland.
Ja.
Oliver Bullows idékoncept till land.
Ja.
Rymmer då en åttondel av...
Det är så sjukt.
Alla pengar i hela världen.
Ja.
Och det känns ju inte helt optimalt. Alltså det känns ju inte toppen.
Nej, det kan inte vara så det är tänkt att det ska funka, känner man.
Man kanske vill göra något åt det.
Någonting måste göras, ska man känna. Men det är väldigt svårt att göra någonting. Framförallt om man har betett sig väldigt mycket som många länder har gjort de senaste åren. Oliver Bullo menar att man har liksom sett dem som någon slags naturtillgång som man vill ha in i sina länder till varje pris. För då tänker man att de är så här wealth creators, kallar man dem i USA. Och det man har gjort då är att man har sänkt skatterna för dem. Men man har också blivit väldigt mycket slappare på att utreda den här typen av saker globalt. Och man har gjort, liksom, gjort regelverken mycket mindre stränga för typ finansiell brottslighet. Och då har det också blivit svårare att göra någonting åt det här varje dag som går.
The longer we don't do anything about it, the harder it becomes to do anything about it, because all of that money buys influence and power in our countries and stops our governments taking firm action to fight against it. So the easiest time to do something about it is right now, before it swallows us all.
Okej, så vad kan man göra då? Så det känns ju som att de har byggt så mycket liksom hinder och så här strukturer, vallgravar runt alla de här pengarna, de här rikedomarna, så att det typ inte går att göra något.
Så känns det ju, och här ligger problemet lite grann, tycker jag, för att det är extremt svårt för ett land att göra någonting, för då drar de ju bara, ja, någon annanstans.
Till det här som vi kallar offshore.
Med det sagt, ju mindre fysisk yta det finns för Moneylanders att verka inom, alltså typ om, jag menar, nu har Finland satt in jättehårda stränga regler för redovisning och nu har Italien gjort det, så då har man ändå tagit bort två länder, så det är inte så här, det är inte värt det för enskilda länder att göra någonting. Men det som verkligen måste till, det är det här otroligt tråkiga, nästan mytomspunnet tråkiga begreppet
transnational cooperation.
Internationell samarbete.
Och här finns det då två saker, enligt Oliver Bullough, som måste till.
One of them is something that the European Union or European countries are quite good at, and one of them is something that the United States is quite good at.
Det här känner man ju så här. Åh, ni är så där och fixar det här.
Ja, verkligen.
Sadly, they're not both good at both.
Europa är bra på en sak, transparens.
It's easy if you've stolen something to pretend it isn't yours, that you're not the one who owns it. So, first of all, what we need to do is have proper transparency of ownership. And this is something that the EU is pushing quite hard for, and something that I'm happy to say the UK is sticking with despite Brexit.
Så dit är vi i Europa långsamt på väg, vilket då skulle göra det betydligt svårare för de här människorna att gömma sina tillgångar.
The other thing that needs to be done is something the EU is catastrophically bad at, but the US is very good at.
Det här blir nästan lite klyschigt, för det är så här, idévärlden, vad är Europa, vad är USA? Europa är massa byråkrater som är bra på att hålla register på grejer. Och det USA är bra på, det är ju då såklart att få skit gjort, att skicka ut poliser som typ griper folk och beslagtar tillgångar när de väl har upptäckt något fel. Men USA är svindåliga på att hålla de här registrerna, så att de kan liksom inte fånga alla, för att de har typ inte gjort det här tråkiga EU-byråkratiköret.
We consistently under-resource our police. We consistently struggle to share evidence and intelligence between different nations. And we just don't seem to be getting any better at it.
Dock, liksom, det finns ju faktiskt platser i Europa och i Stockholm som ju är utformade för att liksom polisa det här, att försöka fånga de här personerna?
Alltså, vi står framför en ful byggnad med en brun putsfasad, men i stora versala bokstäver över halva fasaden så står det Finansinspektionen.
Ja. Vår lilla tour av liksom, Stockholmsfilialen av Moneyland tar slut här.
Så är det här en enligt Oliver Bullough då, en liksom, precis som alla europeiska finansinspektioner liksom, så är underfunded, och det är för lite samarbete mellan den här byggnaden och motsvarande byggnader i resten av Europa och resten av världen.
Det här är då liksom den svenska myndighet som enligt Oliver Bullough borde få väldigt mycket mer befogenheter, mer pengar. De borde samarbeta mer med sina europeiska kompisar. Jag tycker det ligger så symboliskt i Stockholm, Finansinspektionen, för att det är liksom 40 meter från Stureplan som ägs av Abu Dhabis Investment Group, som är liksom någon sån, ja, oljekejker som har köpt liksom Stureplan. Det är 300 meter från Norrmalmstorg där Danske Bank ligger. Det är 200 meter från Humlegården där den här Panama Papers-mannen bor.
De kan liksom nå Stureplan med sin faktiska hand, men med sin myndighetshand så når de ingenstans.
Och Oliver Bullough menar att det som händer när liksom institutioner som Finansinspektionen inte faktiskt kan nå fram till Moneyland, det är att länder som Ryssland och Kina, de fattar ju det här. De ser ju vad som pågår i Europa. De fattar att vi är sämst på att faktiskt liksom enforce financial crime. Så de använder våra så här superslappa system för att få in pengar i systemet helt enkelt, och sen köpa inflytande för att liksom typ försöka förstöra våra demokratier. De har gjort det här på Balkan, de har gjort det här i USA, de har försökt i Frankrike. Liksom allt det här som man hör om i typ Russia Papers, det är ju typ en effekt av Moneyland.
Men det här är ju verkligen ett, och det här säger man ju om ganska mycket saker, men det här är ju verkligen ett demokratiproblem.
Ja, det är klart att det är ett demokratiproblem, och alltså Oliver Bullough är liksom på riktigt typ orolig för att den liksom den västerländska demokratins framtid på grund av Moneylands existens, och att liksom det verkligen urholkar liksom typ allting vi har försökt bygga upp de senaste typ 300 åren eller vad det är. Men för att inte sluta på det jättetråkiga problemet, så tänkte jag att vi skulle sluta på ett annat problem som, vi ska vara ärliga, det är inte lika stort det här problemet, men det är likväl ett problem. Ett problem som de här superrika Moneylandersen har.
Vad är det?
De har problem med att faktiskt göra sig av med alla pengar. Alltså, vad bränner man alla pengar på?
Jobbigt. Det måste vara så jobbigt. Ja. Vad ska jag köpa idag? En
de
jättestor
sliter.
Båt?
Jättestor båt, jättebra idé. En lägenhet i London, jättebra idé. Men
the issue is if you're very wealthy and you're a citizen of Moneyland, and you're not paying any tax, you're going to find the money really piling up. You're going to struggle to spend it. So you know, the good things about buying really expensive things like yachts is that you can use up a lot of money in one go. But of course some people really struggle to even spend that much money, and that's why I think they start doing things like putting rockets into space. You see the really ambitious Moneylanders all have their own space programs, because essentially, you know, how else are you going to spend the kind of money which you can earn when you're really, you know, really really wealthy?
Så när du är så rik, då är det smartaste att bara bränna pengarna på raketbränsle.
Ja, men det är så här, det kanske är det enda du kan komma upp i liksom tillräckligt stora summor för att kunna bli av med alla dina pengar.
Det kostar så mycket pengar så att
det är liksom det du kan göra.
That's the crazy thing in a way about Moneylanders, because they save all this money by not paying their fair share of taxes and so on to society. And then what do they spend the money on? They always just spend it on rubbish, you know, astonishing toys. You know, we started off talking about, you know, Viktor Yanukovych, the president of Ukraine. You know, his house was just grotesque in terms of what he'd spent all this money he'd stolen on. This was money that was supposed to be spent on really worthwhile things, like medicine for children, or salaries for soldiers, or roads, things that ordinary Ukrainians desperately need. And instead, he was spending it on, you know, really ugly artworks, you know, sort of cod, sort of soft porn Renoirs, you know, really horrible, overstuffed sofas, you know, in his yacht harbor, a kind of clubhouse shaped like a pirate ship. You know, he had a collection of of exotic pheasants, you know, things like this, things that no one could conceivably need. It had a star named after himself. When you're a citizen of Moneyland, which I no doubt you will be after this pep talk, I think you'll need to just start buying really gross, overpriced luxuries. But fortunately, you can find someone who'll help you with that. You know, there's always someone out there who'll be able to guide you in the right direction, so you can make sure you spend as much money as possible on real rubbish.
Så trots fasanerna och den här första boken på ukrainska och vildsvinshagen och hamnen för jåten och en sexvåningstimmerstuga, så hade ju då tydligen han ändå massa pengar över som han inte visste vad han skulle göra av med.
De tog aldrig slut.
Nej.
En riktigt snyftig historia.
Och med den snyftiga historien så är dagens avsnitt slut. Vi som gjort det här är Gunnar Harjus, Therese Kristoffersson och Åsa Secker. Jakob Bersell är vår chef och Kristoffer Krok har mixat det här. Vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då!
Hej då!